Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Ja, idag blir det juridik för hela slanten. Jag tyckte det var dags. Marie Wallin har haft så mycket att göra, det har jag haft, så vi har inte kunnat träffas. Men det gör vi nu och pratar om två aktuella fall där vi kanske har lite olika åsikter. Man byter ut två skarpa vapen mot replikor och personen blir friad i högsta domstolen. Det här tror jag kommer få negativa effekter för polisarbetet. Marie tycker att domen är juridiskt korrekt. Hör mer om det. Det här är det kompletta avsnittet, men som Patreon så får du givetvis det en dag tidigare än alla andra, och det är ju mycket värt det också. Bli Patreon, patreon.com/snutsnack. Ja, i övrigt så börjar det bli vår nu 2023. Var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13 10 50 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart det. Hej och välkommen tillbaks. Du har varit efterlängtad, Marie Wallin från
Rättning.se. Ja, men tack. Ja, det har varit lite ett... Vi har ju för sig haft kontakter, men vi har inte varit i det publika.
Nej, men du jobbar, är du Sveriges mest hardworking jurist? Eller?
Mest splittrade uppdragsjurist kanske, när man jobbar i olika delar. Nej, men det här har jag tyckt varit tråkigt att vi inte har hållit vid liv, måste jag säga. Men det har varit, och du har ju för sig också haft lite...
Men jag också, det har dykt upp massa grejer. Jag gör morgonradio och grejer. Jag får ju gå upp lika tidigt som du. Jag vet att du går upp jättetidigt, fast du går upp frivilligt så tidigt.
Jag vaknar om mig själv.
Vilken tid vaknar du?
Ja, alltså vi pratar 4.
Nej, men alltså, det här är
jag vet, men det är inte normalt. Nej, och då skyller jag det på att jag alltid har hundar som behöver gå ut. Nu har jag en valp. Så att ibland faktiskt är det han som väcker mig. Men jag har alltid varit morgonmänniska. Så det är verkligen så här, det är då jag är pigg och det är då jag vill springa min mil.
Men
det
gör kan du jobba sen? Sätter du och jobbar sen då vid 5 eller
ja,
vad?
Ja, då är jag bäst. I huvudet. Lord,
när vi spelar in det här klockan 12:30, så du börjar bli lite trött nu kanske.
Nu är jag lite trött. Nu blir det snart middag.
Ja, men det är i alla fall, det kan säga så här, det är jättekul att ha dig tillbaks. Idag ska vi ägna det här avsnittet bara kring lite juridik, och tycker jag är jätteroligt, för vi har saker att ta igen. Det har hänt mycket.
Ja, det händer ju jättemycket.
Det gör det faktiskt. Och vi ska börja med att, tycker jag, prata om en grej som har hänt ganska, eller det har inte hänt ganska nyligt, men domen har kommit ganska nyligt. Och det är nämligen så att en man hade två inkräktare hemma hos sig. Han vaknar av att det kommer in två maskerade människor som de krossar en ruta, går in i hans lägenhet. På andra våningen är de. Och vad som händer här är att han drar fram en, ja, någon typ av stor kniv, någon jaktkniv.
Jaktkniv som han hade nära sängen,
nära till hans.
I garderoben tror jag.
Man kan ju undra vem som ligger liksom med en jaktkniv nära till hans. Men han, som jag uppfattade, så kände han sig då väldigt hotad.
Av förklarliga skäl
när folk kommer in på andra våningen, krossar rutan. Och sen så knivhugger han de här, attackerar han dem, och båda männen dör. Och nu har det kommit då en dom från tingsrätten, så kommer vi antagligen att överklaga, som man säger så.
Ja, men precis, nu tänker du lite som jag märker. Det här med att man tingsrätten i och för sig, den kan komma att, men samtidigt, den är ju just nu aktuell att prata om ändå, men det är ju Borås tingsrätt, för jag förstår att det här var i Ulricehamn.
Ja, just det, som det hände.
Ja.
Men vad som händer här, det är helt enkelt att tingsrätten har friat den här mannen då, som dödade de här två inkräktarna, kan man väl kalla dem då.
Ja, för det var ju en del i media när åklagaren väckte åtal, att man tyckte att det här var ju inte klokt. Man måste väl få kunna försvara sig i sitt eget hem. Och det är det som jag tycker är lite bra i svensk rätt, att bara för att en åklagare åtalar betyder ju inte det att det blir en fällande dom.
Nej.
Så att det är också ibland lite så mycket brus ibland kring att en åklagare har väckt åtal, som att det också betyder att då blir man dömd. Men snarare så, om man inte prövar de här sakerna och åklagare väcker åtal när man tycker att man har på fötterna, då får vi heller aldrig möjlighet att få friande domar eller en prövning. Så att, för jag vet att det var jättemycket då kring, för jag fick också då när jag i mitt nätverk, i och med att jag har varit åklagare, så här, men det är ju inte klokt, vad är det här för åklagare, blodtörstiga, som man får inte ens försvara sig med kniv. Och då bara kände jag, fast bara för att man har väckt åtal så är det inte en fällande dom i högsta domstolen liksom. Nej, så ibland blir den här debatten så otroligt bara att man tror att det är en sanning för att man har väckt åtal. Men här argumenterar ju åklagaren och menar då att det, för det är det vi kommer komma in lite på, att det är liksom, han säger ju inte att det här inte är något man får försvara sig mot, men menar ju att det har gått överstyr.
Våldet har varit för...
Du dödar två människor. Och det var ju det som var grunden för åtalet. Det är ju inte att man inte får försvara sig i sitt hem.
Nej, just det.
Så det är en jäkla skillnad i liksom helheten. Och sen, ja, men precis, han dödar båda två och så blir han friad för de två dråpen.
Ja. För tanken är att vi ska försöka lära lyssnarna lite om det som kallas för nödvärn då.
Ja.
För det är ju så, det tror jag många känner till, att om någon hoppar på dig på stan så får du givetvis försvara dig och ha rätt att försvara dig och använda liksom våld mot den här personen som hoppar på dig. Det är ju ingenting olagligt att slå någon som... Om någon kommer och försöker brotta ner dig och du ger dem ett knytnävsslag.
Och likadant om någon är hemma hos dig och vägrar gå. För det är olika situationer liksom. Så att det här pågående brottsliga angreppen på ett eller annat sätt, där du liksom har rätt att någonstans, ja, men inte bara så här vända andra kinden till och titta, utan så här, nej, du får agera i en situation.
Får man vålda ut någon ur lägenheten så att säga?
Ja, men det är ju också den här paragrafen då, om man tittar på, det är ju liksom inte så att man, ja, men i den situationen eller den, utan det är ju så här, i de här situationerna när det är det här mer som du pratar om, påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Och det kan vara både på person och egendom. Okay. Så det är även om någon skulle gå på din bil eller din hund, som ju är en egendom, så har du rätt att och så likadant det här om någon tar, om du ser att någon tar din cykel på bar gärning, då får du också ingripa.
Okay.
Och likadant om någon går in hemma hos dig olovligt, eller du ber någon gå och den är kvar.
Just det.
Så att någonstans så här, det har blivit lite media, vi måste från politiskt håll, vi måste stärka nödvärnsrätten, och då blir jag lite så här, men titta den här paragrafen 24.1 brottsbalken, för vi har många situationer, nu gör vi ju en ganska snabb version, men där man faktiskt får använda den här typen av då självförsvar, om man säger så, utan att det är brottsligt.
Men det svåra är väl här då, nu drar jag upp en del exempel här då, till exempel pågående mot mig själv, mot min bil, mot min hund, men hur vet jag hur mycket våld jag får använda då? För det är ju det som är det svåra. Man hör så här från USA, så fort de kliver in på tomten så får de skjuta dem liksom.
Ja.
Jag vet, nu raljerar jag lite grann.
Nej,
men hur är det liksom här i Sverige, vad är det som styr hur mycket våld jag får använda? Kan jag med hjälp av lite common sense veta hur mycket jag får använda? När går jag överstyr då?
Ja, men det är det där liksom, som jag tänker också, om man är polis som har ju också varit med, för det har man ju också nödvärnsrätt. För då tittar man ju på liksom hur, det låter ju juridiskt, men liksom beskaffenheten på angreppet. Hur går angreppet till? Och där brukar man ju lite så här, om någon kommer med bara knytnävar, då får du ha lite mer än knytnävar. Alltså om man skulle tänka så här, kanske batong om man tänker. Men om någon kommer med pistol, ja, men det är då du får växla upp, om man ska vara lite krass, och skjuta.
Just det.
Och sen hur du sen väljer att skjuta, om det blir att någon, att det blir verkans eld, eller om du mer skjuter upp i luften eller på någons kanske fot.
Just
det. Det är väl där man liksom gör den här kalibreringen kring att typen av angrepp, och sen som man säger, det angripnas betydelse. För där är det också det här med hur mycket, beroende på vad det är som är, om det är ditt liv, ja, då är det ganska betydelsefullt. Men om det bara, om man säger så, är en sak.
Just det.
Beroende liksom på vad mycket du har att försvara. Men sen är det här, och omständigheterna är övrigt. Och det handlar om, det är att det får liksom inte vara uppenbart oförsvarligt.
Men det är ju lite krångligt. Jag tycker det är, det är en lite krånglig sägning.
Och det är ju det som är juridik. Att de har ju skrivit den där paragrafen så för att man ska just kunna ha i olika fall och sen till domstolen och bedöma. Så därför är det med, för att åklagare liksom åtalar, det är ju för att det är, så här, ja, det är ganska stora utrymmen i vissa paragrafer.
Ja.
Och då är det så här, tillräckliga skäl för åtal, men det kanske ändå inte blir fällande dom. Så den här paragrafen är typiskt sett sån, och svara på vad som är nödvärn och inte, då blir det här, det beror på.
Just det. Som det är ofta i juridiken då.
Ja.
För jag tänker att man skulle ju, om jag bara tittar på mig själv, om någon skulle banka eller skrapa min bil kontra göra något mot en av mina döttrar, så skulle jag få ett helt annat typ adrenalin.
Ja, och du får ju större utrymme här att agera.
Ja, jag får det.
Ja, för att man menar ju på att beskaffenheten av det här och angripnas värde.
Okej.
Och då typiskt sett så ser man en bil i mindre värde än en människa.
Mm.
Bara för att ta den. Så att den här paragrafen nödvärn, den ger ju liksom dig rätt att agera i något som annars skulle vara brott.
Mm.
Och sen har vi ytterligare att, som i det här fallet, där kan man ju tycka så här, ja men han har rätt att agera, men som du är inne på, hur mycket får han göra då? Ja. Är det inte det här uppenbart oförsvarligt? För det som var ju här,
knivhugg i två personer till döds.
Till döds. Ja. Och de hade inte heller visade sig några vapen på sig.
Nej. Man undrar lite varför han trodde det då. Men det kanske man tror automatiskt om någon kommer in så. Jag säger inte att det är fel.
Alltså jag säger nej, fast nu är du också inne på det här som är jätteintressant. För att det var just det där. Han trodde ju att, och då finns det ett till ord för det, som heter putativ situation.
Okay.
Putativt nödvärn, det vill säga du tror att det är värre än vad det är. Och då får du också använda mer våld. För att du är i en situation, förstår du, det blir liksom dubbla lager. Att, om vi tittar på den här, om det hade varit liksom en film, så tittar vi på de två innan. Vi vet som tittar, de har inte på sig några vapen.
Nej, okay.
Typiskt sett då, det de kan göra, det är att slå honom med sina knytnävar, om vi tänker så.
Mm.
Men så tittar vi vad han tror. Han ligger och sover med sin flickvän, vaknar upp av det här. Maskerade män kommer in i min lägenhet på andra våningen och utgår ifrån i sin bild att det här är dödsfarligt.
Yes.
Och tror att de är beväpnade. Det är de inte. Nej. Och det är det här man kan säga, rent objektivt så går han ju på med alldeles för mycket våld. För vi pratar ju om det, om du bara har knytnävar då får du inte liksom gå på. Men han tror att de har vapen och då ger det också honom ett större utrymme att agera i det här. Nödvärns, alltså, så nödvärnsrätten i det här fallet är hans villfarelse också.
Just det. Man måste gå in i hans hjärna då. Där.
Och det är det som blir lite så här när man efteråt juridiskt tittar på hur var den här situationen och bryter ner den. Det blir ju väldigt teoretiskt och väldigt sådär att man lägger in någonting i en gärningspersons huvud som kanske inte alls var där.
Ja, just det.
Men att man i alla fall har förstått att han har ju argumenterat för att han trodde de var beväpnade och då gick jag på med kniven. Och då har man ändå tyckt att ja, fast det här kan nog ändå vara uppenbart oförsvarligt.
Okay.
Men man måste vara inne på att han är i en annan bild av verkligheten än vad verkligheten är.
Mm.
Och sen tar man också det här vidare till en annan bestämmelse. För det är det man kommer fram till, ju, att han svårligen kunde besinna sig.
Just det.
Och det är något som kallas för nödvärnsexcess. Som finns i en annan paragraf.
Var hittar vi den där?
Den finns då i samma kapitel, men i sjätte paragrafen.
Okay.
Och då säger man att om man har till exempel en nödvärnssituation, men man har gjort mer, men man svårligen kunde besinna sig, då blir man ändå fri.
Att han då är så, kanske i det här fallet, han går in med kniven där och han är så adrenalinstinn och han känner ett hot mot honom, hot mot den här flickvännen som är där, att han bara rasar på liksom i någon form av excess.
Ja. Okay. Och det är det som man måste bryta ner. Först är det liksom nödvärn i sig, och så trodde han att det var värre än vad det var, men det får han någonstans, det blir på hans, som man säger, pluskonto, för situationen var sån att det inte är konstigt att han hade villfarelsen om att de hade vapen. Och då kliver man i att han får ett lite större utrymme att agera, men så tycker man ändå fasen, han har gjort för mycket. Men då tittar man, och det är det som blir det här, att det inte bara räcker med en paragraf. Att man måste liksom titta vidare när man säger att vi måste ha bättre nödvärnsregler i Sverige. Ja, men titta även i 24-6 då.
Mm.
Det är inte bara nog med att du kan få ha en villfarelse om att det är annat värre.
Just det.
Utan dessutom har vi det här att du får göra mer än vad som medges.
Mm.
Om det är så att man tittar på dig i din situation att du svårligen kunde besinna dig.
Mm.
Och då tittar man till exempel på om någon är extra nervöst lagd.
Mm.
Det är mitt i natt. Du är extra stressad. Så där liksom, där
flickvännen går, ligger bredvid då, ytterligare någon.
Och henne
försvara,
hade han ju
kanske
då, som jag förstår, sett till att hon var inlåst på toaletten. Ja, så att det här, för det här var en etta. Så han bara så här, gud, vi är fast i det här.
Mm.
Men att han liksom har den här bilden av att det här är livsfara.
Yes.
Och då är det där, då menar man, då lägger man också det honom till sin positiva del. Man säger att han svårligen kunde besinna sig i den här situationen.
Mm.
Så att det är därför jag menar att jag tycker att våra nödvärnsrätt
ändå rätt stark,
är rätt stark. Och därför har jag lite synpunkter på dem som pratar om att politiker, om att vi måste ha och lägga massa tid och utredningsskattemedel på det.
Mm.
Istället för att kanske se. För här har vi en situation där man faktiskt använder både att han hade varit en putativ nödvärn, han trodde det var värre.
Det
får han liksom tillgodoräkna sig, och han får också tillgodoräkna sig att han svårligen kunde besinna sig. För rent objektivt, om man tittar på situationen, han hade inte behövt döda dem.
Nej.
Kan man tycka utifrån juridiken.
Nej, det kan man väl tycka.
Ja, rent rationellt när man sitter och tittar på det efteråt. Men så att på det här sättet kan jag tycka att det är jättebra inom situationstecken att åklagaren åtalar, så att vi får den här domen, att Borås tingsrätt sitter och tittar igenom det. Och sen får vi se om det kommer upp till hovrätten.
För vad han åtalade på var ju inte mord där, åklagaren, utan det var ju grovt vållande till annans död.
Ja, det var
grov misshandel.
Ja, det var ju väl andra hans. Jag tror att han var ju...
Ett dråp var det, va?
Dråp. Ja, och det är ju liksom en... Mm. Ja, men i Sverige har vi inte det här first degree och second degree. Men det här är ju lite så här... Att det var inte så att han bara, nu ska de dö.
Nej, just det, precis. Han hade inte det direkta,
inte direkta
uppsåtet,
nej,
att mörda
dem. Men ändå att det
dem.
Blev ett uppsåtligt mord. Mm. Och då blev det ändå ett liksom mera lindrigt fall, och då heter ju det dråp. Men samtidigt, och det är ju inte, jag menar, när jag säger att det är bra, det här är ju en vidrig situation, det är väl dåligt i allt det här som hände. Men utifrån ett juridiskt sätt att liksom återigen titta igenom, vad har vi för nödvärnsrätt i Sverige? Ja, om den här står sig, så kan man väl tycka utifrån ett tyckande att det är ju inte så att man ska kunna bara, åh, nu är det fri lejd och döda inbrottstjuvar.
Nej, just det, precis. Nej.
Och det är de signalerna som kan bli lite farliga när folk som inte ser helheten,
nej,
förstår att det är inte så att det här är en enkel frikännande dom. Så läser man Borås tingsrätt, så har de ju verkligen argumenterat jättebra. Så det är ett lästips.
Mm. Du nämnde också att det här var i en liten lägenhet, och man säger ju att han har varit så, tingsrätten då, att de har ansett att han varit så trängd och rädd att han inte haft tid att liksom överväga alternativ.
Exakt.
För jag tänker, om du bor i ett palats, så kanske du kan springa iväg
och det är därför
låsa
jag menar
in
det
i ditt stora vapenskåp.
Exakt.
Eller det finns alltid liksom kanske att man måste verkligen titta på just det här unika fallet då, alltså.
Och att han då får dem in på ett sätt, och det finns liksom en väg ut, och då upptäcker han att jag har för kort tid på mig. För hans första tanke i alla fall, vad han säger, sen är det ju liksom, ja, vad vet jag, men jag har bara läst,
precis,
vad han har sagt i förhör, att han egentligen hade tänkt att de skulle dra, alltså ut i trapphuset, men upptäcker att han hinner bara få in flickvännen i toalettutrymmet, som jag förstår är då närheten av ytterdörren, och sen märker han att det är för liksom överhängande.
Just
och det är också hur mycket hinner man överväga kring olika saker på natten när man vaknar. Och sen är det här också en situation där han blir dömd för andra brott i den här situationen som har med narkotika att göra. Så att vad han har i sitt, vad han tänker och tror om, vad han kanske är hotad för, jagad för, det vet ju inte vi.
Och det ska väl heller inte påverka då, om han till exempel nu hade narkotika hemma, det är ju någonting,
ja,
som ligger,
men
mer
jag tänker om han vet att han har fiender som kanske har våldskapital, och det är kanske därför han också har möjlighet att tänka att de kanske har vapen.
Just det, precis.
Men det är ju verkligen, verkligen viktigt att veta att det är inte så att det blir någon så här, ja, nu får man, för det är ju lite som du säger i USA, ja, men då skjuter du liksom, du har en pistol som ligger på...
Trespassers will be shot.
Ja,
typ, liksom.
Och det är ju sån, och då är frågan, när man pratar om att nödvärnsrätten i Sverige ska vidgas, då är det så här, vill vi ha en vidgad, eller räcker inte det här att man nu i den här extrema situationen fick frikännande dom på dråp? För det är trots allt två människor som har dött här.
Ja, det är ju ruskigt tragiskt, givetvis.
Och samtidigt kan man känna, men de behövde inte heller klivit in på det här sättet i hans hem på natten maskerade.
Nej, jag undrar vad jag skulle in och hälsa på där.
Så att Men jag tycker det ska bli spännande om vi har möjlighet att följa upp den här som vi brukar.
Ja, men verkligen.
Men jag tror att det är viktigt där med de här begreppen, liksom så här, nödvärn i sig. Och sen kan man ha putativ nödvärn, som just är att du tror att det är värre än vad det är.
Yes.
Och sen att du också kan ha den här excessen, det vill säga om du svårligen kunde besinna dig. Och med det hoppas jag att alla lyssnare här ser att vi har en rätt bred och bra nödvärnsrätt i Sverige.
Ja, intressant. Där hoppas jag att många har lärt sig. Jag vet att jag pluggade det här en gång i tiden. Men tack för att du drog det en gång till. Och det var ju mycket då kanske. Jag vet ju att till exempel polisen skjuter ju oftast i nödvärn och någon attackerar precis här med en kniv och sådär.
Det var väl lite det vi var inne på när vi pratade om de här vidriga påsksituationerna. De här kravallerna som många poliser blev utsatta för. Och då kan man verkligen tänka, ja, nödvärn när du får den typen av angrepp på dig.
Ja. Just det. Ja, men tack Marie. Det var ju en grym genomgång omkring nödvärn, och det får inte vara uppenbart oförsvarligt.
Nej, kom ihåg det.
Ja. Ja, det där är inte lätt alltså. Men jag ska berätta om en grej. Det har dykt upp ett annat. Det är faktiskt, nu lämnar vi tingsrätten. Det här är faktiskt en HD-dom som gör mig lite orolig som ex-polis.
För det är roligt, måste jag bara inflika här, med de här sms'en som kommer från dig med en massa utdrag från olika juridik nyhetsportaler. Ja. Och så, ja, du vet inte. Det kanske är fler som får det i ditt nätverk, men jag tycker det är roligt.
Marie, du har lurat in i juridiken.
Juridikens.
Nej, men jag tycker läser så här ibland på, det är lite Dagens Juridik kan det vara till exempel. Men så dyker upp grejer som jag tycker skulle vara intressant för lyssnarna att ha i podden, och som jag själv tycker är lite intressant. Och det är verkligen det här som vi ska prata om nu. Jag ska berätta om ett case som vi hade när jag jobbade på, ja, det kallades för Rave-kommissionen, men vi jobbade ju mot ungdomar och narkotika då. Det här är ju några år sedan givetvis. Men då hade vi en misstänkt person som vi trodde sålde ganska mycket ecstasy till ungdomarna på rave och på krogar i Stockholm. Vi var och nosade lite i hans trappuppgång och hittade i en sån här, det som jag vet inte om det är någon ventilationstrumma eller till, men det är som ett lock, metalllock, och där inne i locket så låg det då en påse, och i den påsen så låg det ganska mycket ecstasy.
I trapphuset alltså?
Vi kunde ju inte binda det till någon som bodde där, eller ens kanske det var någon som bodde där, men ibland har man ju vissa misstankar efter den här personen bodde just i det här trapphuset. Då.
Ja.
Så då kom vi på den geniala idén att vi bytte ut alla de här tabletterna till, vi köpte vitaminer eller någonting på apoteket. Och sen så gjorde vi också så att vi smetade in den här påsen i sån här lite UV-pasta.
Ja, så att det blir finger.
Precis, och så kommer man med en lampa så kan man se. Men vi var där och kikade, nej det var ingenting. Men en vacker dag så såg vi då att när man lyste på hans dörrantag och på runt dörren.
För ni hade en sån lampa i trapphuset misstänkt. Som ni tänkte,
Surprise, surprise, så var det då den här personen. Och vi fick ju då också beslut från åklagaren, för det var ju ganska mycket som tydde på då att han hade rört vid den här påsen, tagit sig in i sin lägenhet. Och mycket riktigt, vi hittade också. Och personen blev sen också dömd för det där. Och vi tyckte det var ganska smart, det var väl att ta i, men det var väl en ganska bra metod för att styrka. Vi tog narkotikan i beslag för att inte riskera att den skulle försvinna, för det var ganska mycket narkotika. Och vi kunde sen också misstänka att han hade varit inne, och sen kunde vi också styrka, eftersom vi tog beslag hemma hos honom, och det som inte var då narkotika utan kanske vitaminer.
Och vad sa han då? Minns du det?
Nej, men han hade väl hittat det där såklart av en tillfällighet, men det höll inte.
Nej, för jag tänkte det där med UV.
Det var ju tufft. Men då menade han på att han hade bara luckat lyfta det på. Titta, där ligger någonting konstigt.
För som jag måste ta in i lägenheten.
Måste jag ta in och undersöka. Mm. Inte ringa polisen och sådär. Men det köpte man inte. Mm. Så han dömdes för det.
Mm.
Nu är det ett case här som har gått upp i HD. Där man har gjort inte exakt likadant. Men väldigt likt.
Lite på samma Att polisen byter ut.
Precis, och i det här fallet så handlar det om vapen. Man har helt enkelt bytt ut riktiga vapen mot attrapper. Och sen har personerna hämtat de här attrapperna. Men vad som händer i HD är att de döms inte.
Nej, för de dömdes i hovrätten.
Men HD säger nej.
Och, ja, för det var en rubrik. Du skickade någon artikel till mig från Dagens Juridik.
Ja, det är ju liksom okänligt försök när polisen bytt ut automatkarbin mot replika. Och vad menar man ens då? För jag blir ju upprörd när jag läser det här.
Ja. Och det är ju det här som jag tycker också är bra inom situationstecken, att det kommer upp så man får en diskussion om vad som är liksom juridiskt rätt eller vad som bara liksom... För jag såklart har sett det där också, och mycket i media och fruktansvärt och så här.
Alltså jag fick ju puls när jag läste det, för jag tänkte att det här kommer att ha väldigt negativa synergieffekter för framtida polisarbete.
Och den heter ju då, den finns ju den här domen också på Högsta domstolens hemsida, och den är inte jättelång. Jag tror att den bara är 9 sidor eller någonting, just för dina lyssnare här.
Vi kan säga vad den heter.
Ja, och den heter ju då Vapenattrappen och kom 14 april. Så den är ju rätt ny. Och den ligger ju på Högsta domstolens hemsida. Och man kan säga så här, den är juridiskt och teoretiskt hur Högsta domstolen resonerar, så är den rätt. Det är inte någonting man kan tycka sig vara konstigt, utan de har liksom resonerat utifrån just omständigheterna som är här. Och sen tagit in de här andra ärendena som också har liksom dömts i olika sammanhang när man byter ut, och tyckt, ja men det är andra fall. Och därför har man i de fallen kunnat dömt, men i det här fallet så menar jag också att man inte kan döma. Så att jag kan ju verkligen förstå att om man tänker så här, gemene man, eller om man är journalist och inte helt liksom inspelad på helheten. Okay. Och även Hasse Brontén. Nej, jag ska. Nej, men alltså, så jag kan ju själv se.
Men varför blir det så starka reaktioner på det här då?
Nej, men jag tror ju att det är just det där att man tänker att, men gud, nu kan inte liksom, ska man inte kunna göra så här längre? Nej. Att man tror att det där som du liksom har fått framgång i, nu gäller inte det längre.
Nej, det är så jag tänker.
Och då måste man lite bryta ner det här, vad det exakt. Och det är därför den här, liksom, alla de här som har skrivit och blivit så arga, har de läst hela liksom, tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen och alla andra fall? Kan de sätta sig ner och göra en kalibrering? Det här kanske sticker ut lite åt ena hållet.
Det vet jag inte. Jag har inte gjort det i alla fall.
Nej, men,
och, jag är den gemene mannen som bara brusar upp och blir aggressiv.
Ja,
och då, inte aggressiv.
Nej, men också utifrån det här med att det här blir någonstans i situation då att en kriminell, ser man då, blir friad.
Ja.
Men det man också kan se, det är ju liksom någonstans att polisen i det här fallet bytte ut någonting superfarligt, livsfarligt. Och tog hand om det. Så det blev ingen användning av det.
Nej, alltså, vapnet är borta.
Att man kan säga så här, och nu menar inte jag vad, men alltså lite så här, i sammanhanget här, vad är det viktigaste? Att vi fick bort det där äckliga vapnet eller att någon blir dömd för det? Så det är bara en ytterligare så här dimension på det. Att, som också har lyfts i vissa sammanhang i media. Den här intressanta liksom, för nu tog vi ändå bort det farliga. Var inte det bra då? Och jag säger inte att jag, men bara så här att man tänker
jo,
den.
Jo, det är väl jättebra givetvis, men den här personen som har hanterat det här och kanske i framtiden tänkt använda det på ett eller annat sätt, vad vill jag sälja, jag vet inte vad det är för person, har ju enligt mig en moralisk skuld som ska betalas.
Nej, men och jag tycker det är liksom därför jag tycker det vi pratar om nu också, det är inte heller att vi behöver säga vi tycker att det här, utan det är mer, alltså jag kan bara säga juridiskt har jag egentligen inga synpunkter på det, men kan ändå tycka som människa att det kan sända fel signaler. Det är väl där, för det blir ingen konsekvens för honom i den här situationen.
Som man ju tycker, om man inte är jurist i alla fall, verkar synnerligen skyldig till brottet vapenbrott. Han har ju varit där, hanterat det där, man har sett honom, det man vill till och med.
Jo, men han blir ju filmad när han, alltså lite som att han provkollar om det funkar, alltså.
Ja.
Så det, och det är ju, för jag kan också, det är inte det att han går dit och ser det här vapnet, men gud, ligger det här, nu ska jag gå till polisen och lämna in det. Nej. Utan det han gör är ju också att han flyttar ju på det, så att självklart, det här är ju en situation som jag förstår kan verka lite stötande. Men därför tycker jag det är lite roligt att du tar upp det, för då kan vi ändå sitta nu och vara lite sådär, ja men bryta ner det som är själva situationen. Det här var ju 2021. Och det är det som är lite liksom, det har ju gått några år också eftersom att det blir högsta domstolen mål här.
Ja.
Men det är ju i mars 2021 som polisen gör en husrannsakan i det här förrådet och hittar det här. Och det är ju liksom riktigt farliga grejer. I och med att det är två helautomatiska och en halvautomatisk. Så det är två helautomatiska, man säger automatkarbiner och en halvautomatisk pistol med magasin och ammunition. Mm. Så det är ju liksom så här livsfarligt. Det där
Det ska inte vara på gatan.
Det ska inte vara på gatan och det ska inte vara där, för det är klart att användas.
Mm.
Och då tar man det i beslag. Och det man då gör är att man lägger dit de där replikorna. Attrapper då som uppenbarligen verkar vara väldigt då verklighetstrogna.
Mm.
Och sen så sätter man in buggning som man ska kunna lyssna och en kamera.
Mm.
Film. Och så väntar man. Och så tar det 4 månader drygt. Och det är väl det där också liksom... när de, för det är lite det man kommer in till, varför det här inte blir ett, det man pratar om då, om det är ett riktigt försök att ta på allvar. Det vill säga, för det är det man tittar på, för du sa det här, liksom att det anses vara ett otjänligt försök.
Ja.
Och då är det också viktigt att bryta ner, för vissa brott måste ju liksom bli klara, fullbordade för att överhuvudtaget kunna bli. Och sen vissa grövre brott, då har vi sagt så här, nej, men redan på förberedelse eller försökstadiet, så länge gärningspersonen vill begå brottet i hela vägen, så kan vi faktiskt, om det stoppas här, ändå döma någon för viljan att begå hela. Det kallar man för så här subjektivt överskott. Det vill säga att du vill mer än vad som blev i verkligheten.
Försök till mord eller förberedelse till och med, kanske.
Och det är de här grova brotten som har fått det liksom ytterligare, att inte bara att du har gjort det utan även när du är innan.
Mm.
Men försök, säger man, så du måste på något vis börja försöket. Du ska inte bara planera.
Ja, okay. Du ska och det är inlätta liksom.
Ja, och det är väl det man ser här, att när den här killen fångas upp på övervakningsfilmen, då menar man från Högsta domstolen att då är det ju helt omöjligt att begå brott. För det som ligger där, det är plast. Det går inte att begå brott. För det är så man säger, när han sätter igång sitt uppsåt, när uppsåtstiden liksom startar nu, alltså om man tänker så här, nu ska jag begå brott.
Men är det också att man inte vet med 100% att han har placerat vapnet, att det är just han?
Absolut, han är inte knuten överhuvudtaget till det riktiga vapnet.
Just det.
Så det är det som är att lite skillnaden från lite andra fall där man kan se att det finns liksom en brottsplan där den som sen agerar mot det här man har bytt ut. Det finns någonting mer. Här är det verkligen så här, vi kan inte knyta den här personen överhuvudtaget till det som var farligt. Utan när han kliver in i det där 4 månader senare, då vet vi ju alla, det är omöjligt att begå brott. För det är plast som ligger där. Han tror, alltså, och då är vi tillbaka till...
Så att om du eller jag hade kommit in i det där förrådet också och börjat pilla på det där vapnet, så är det då, vi kan inte begå brott för det är plastpryl bara.
Ja. Och att vi inte heller har någonting annat som knyter honom till det här riktiga. Så det är väl lite den rättssäkerheten också.
Och det
kanske
spelar ingen roll heller om han är typ gängkriminell från början. Eller
nej, det är det där som är lite, om vi inte har någon koppling till just det här specifika farliga föremålet. Ah, okay. Så kan vi inte ta så här, ja men vi vet ju att han är en sån. Och den här personen är ju liksom i ett sammanhang att kunna dömas för andra saker, om man säger så. Så det är liksom, men i den här situationen och med det här, så kan vi inte just knyta honom till det här som han tog för 4 månader sedan.
Okay.
Så att det är han som fångas på filmen som gör lite de här skjutrörelserna. Och sen är det också en annan person som blir åtalad för medhjälp till det här, som har kört honom dit till platsen.
Just
det. Så det är liksom, man har ju ändå åtalat in. Och personerna döms ju för det här i hovrätten. De frias i tingsrätten men döms i hovrätten, men frias sedan av Högsta domstolen.
Mm.
Så vi har haft en hovrätt som har tyckt att det här är straffbart.
Just det.
Och det är väl liksom det där som blir lite liksom, att vilka gränser ska vi dra i förhållande till vad som är liksom möjligt att begå brott i?
Jag tror att det finns ett problem här, att jag till exempel är ex-polis och sådär. Det är ju ibland så att man har ju viss kännedom som polis kring, till exempel, vi skulle kunna göra jämförelse med det som jag berättade innan vi pratade här, att vi hade inte heller, vi hade ju inget konkret fysiskt bevis på att det som låg i den där ventilationstrumman, att det kunde... Vi var ju där för att vi misstänkte att han höll på med det här.
Mm.
Vi hade ju tips om att han höll på med det här. Vi hittade det där, men vi visste ju inte att det skulle man hade kunnat applicera. Det går inte heller att begå brott och ta några vitamintabletter.
Nej, och det hade liksom, om man tänker om det som ni var med om hade kommit upp
nu,
så vet man ju inte om det också hade blivit en sån kantboll ut.
Det kan ändå ge negativa synergieffekter eller i en så, framtid.
Eller så var det fel att eran kille blev dömd. Alltså,
jag hörde,
om man tänker... Men någonstans tänker jag att det är viktigt att sortera, att det liksom inte är så att det man kan dra för liksom att nu kan vi aldrig mer göra så här. För det är inte det man säger här heller, utan man säger den här situationen, just med att brottsplanen i sig, liksom när uppsåtet till den sätter igång.
Men jag tänker, då måste man, för att hade man sett honom gå dit med vapnet, lägga det där, gömma de här två vapnena, och sen går det därifrån. Då hade man ju kunnat lätt knyta honom.
Då har vi en helt annan. Och det är därför man också kan se att om man ska tänka kalkyleringen hos de som gjorde det här inom polisen, att man tar i beslag, lägger dit någonting annat. Då bör man veta om att risken finns nu för att det kommer komma någon som inte kan egentligen begå brott.
Mm.
Och med det kanske veta att vad skulle vi ha gjort istället då?
Och lämna dem där, men kanske ta ammunitionen eller någonting.
Ja, men alltså det är där man kan börja titta på kanske att polis, man kanske inte bara ska se så här, gud vad fruktansvärt att han blev friad, utan kanske så här, gör någon form av egen analys. Kunde vi ha gjort någonting annorlunda? Hade vi haft massa resurser eller så, då tänker man ju att lite så här, kanske ha is i magen, ta bort någonting, låta det vara kvar, ha sekundbevakning. När det kommer en tjomme dit, pang, bargärning.
Det är ju en resursfråga hos polisen också,
sitta så är det ju.
Dygnet runt och bevaka.
Nej, men, liksom. Men samtidigt också kan man se att om man hade gjort de här vapnen kanske obrukbara, men låtit de äkta vara kvar. Alltså att man får vara kanske lite i det här, om man just har den här situationen att vi inte kan knyta någon.
Tänka utanför boxen.
Ja, alltså och sen
när det kommer såna här domar. Ja,
ja, för att annars har vi de här situationerna med lite så här, beslag görs den dagen och vi vet inte vem som har planterat det.
Nej.
Och sen bara tänka, vi hoppas att någon kommer. Så kommer någon efter 4 månader som vi inte kan knyta till ursprunget.
Mm.
För jag menar, självklart har man ju tagit fingrar och allting och man hittar ju, man får ingen träff på honom. Och veta om då att då kan det här bli friande. Och då kanske man får som sagt titta på, bra att vi fick bort det från gatan, men inte förvänta oss en fällande dom. Men alltså det är mer,
tror, vi pratar lite om gemene man. Jag tror folk vill att de här som hanterar vapnen blir fällda och dömda, och nu kunde man inte, då blir man upprörd, och jag tillhör gärna dem då. Men det fanns ju, jag vet att det fanns någon russin.
Ja.
Case,
ja.
Russin, när man hade kokain och så bytte man ut det mot russin.
Gud, det där är ju,
ja, men då han blev
jo, men det var ju en,
man ju dömd.
Ja, för det var roligt att du, eller roligt, men det är ju sån här klassiker, höll jag på att säga, för det är något
länge sedan,
och det var precis det där med utbyte av, för det tänker jag, det var med ditt knarkjobb, att man just, för det var mycket så här, alltså russinmålet liksom, och jag tror att det var just smuggling in, internationell liga, alltså 92.
Okay,
så det här är ju länge sedan, och redan då hade vi organiserad brottslighet som kom in och lastas om. Det var massa kokain som jag minns det, och så gjorde man om det till russin. Men då var det mycket mer insmetat i att, för det fallet refererar man till här också. För det är från 92, nu kan jag inte riktigt numret, men alltså det är från 92, och då säger man att det var ett annat, liksom ett annat, en annan tidpunkt och start, för där hade de liksom kunde se kedjan att det har kommit in smuggling från ett land. Det var chilenare och italienare här som liksom i princip bara var här för att göra det. Byter ut då, det var tullen tror jag i Göteborg som bytte ut till russin. Och då har de liksom, jag tror det bara 6 dagar emellan från det till att de liksom börjar ha massa telefonkontakter om det här partiet, att det ska upp till Stockholm, för det är Stockholm sen som åtal väcks kring att man då har hanterat, man har ringt, man har förflyttat det här.
Man har massa annat.
Så det var lite så här utifrån helheten, och de döms liksom i ett annat narkotika. Jag tror att man kunde se mera trådar där med just det du är inne på nu, för det är ett jätteviktigt fall, russinmålet, just utifrån att man ser att det här med att kunna byta ut.
Kommer bli besviken på varenda film man ser, de byter ut varenda så här, gör inte.
Ja, men jag tror att det är lite bra att få in den här debatten också och se så här, för mycket pratas vi ska ha andra lagar, vi ska
se. Men justitieministern var inne och var inte han sagt någonting om att man pratar om lagen.
Jo. Och då kan man ju se lite så här, vad blir effekten av det här då i det här fallet? Ja, men det blir någonstans att den här kriminelles liksom, vilja att begå brott, om man säger så. Det blir han inte dömd. Alltså han i sin värld tror ju att det här är riktiga vapnen. Liksom. Ja, och han måste ju
garva att inte han blir dömd. För
ja, men det är ju lite när, om man tänker så här, att han, om man säger som i Sverige, att vi ska inte ha det här med att man på sin vilja, alltså om det inte går att begå brott. Nej. Så ska du inte bli dömd för det. För vi har också ett sånt här, att man kan inte döda en människa som är död, även om du vill döda någon. För vi har också ett sånt här gammalt rättsfall. Det kanske du också nu när du är påläst på gamla Brobyfallet.
Jag kan bara narkotika. Ja.
Nej, men det kan russin, men det tycker jag var roligt. Men ett annat fall är Brobyfallet.
Okay.
Och då är det någon så här på ett ålderdomsboende, någon kvinna där som vill döda någon gamling. Och men då är alltså det här låter så makabert nu, men hon är redan död när hon försöker döda henne. Och det är lite där, det är liksom ett okänligt, det går inte.
Nej, man kan inte döda.
Man kan inte döda någon som är död, och du kan inte begå vapenbrott med något som är på det här sättet.
Hur onda uppsåt hon än hade då liksom.
Ja, för att viljan person att begå brott kan du inte liksom, om du inte kan begå brottet. Nej, och det är lite det som blir grunden här, att man ser att det är för långt ifrån det som är farligt. Och det är då jag tänker, vill vi ha en brottsbeskrivning att även det här fallet ska täckas in? Och då måste man ju, för jag är inte så mycket för alla nya lagar som ska, för jag tycker vi har rätt bra om man bara använder dem.
Men och här, använder straffskalan.
Ja, men precis, helheten i det här med att det ska bli konsekvens. Jag är den första att tycka det i alla sammanhang, att någonstans gör du dåliga saker ska det bli konsekvens.
Ja.
Men i det här sammanhanget kan man säga, då kanske i det här fallet att vi bör få in en skrivning om att försök och så det här med om det, för det handlar om det är någonting som du kan råda över eller inte, om det är slumpen eller inte som gör att ditt försök är en dålig brottsplan, eller är det så att det faktiskt är tillfälliga omständigheter. Och då kanske man kan säga så här, om inte, alltså att man skriver in någonting, detta ska dock inte gälla om det är uppenbart att gärningspersonen skulle använda det som är brottsligt i ett liksom ett sammanhang så att det här liksom slår ut, att det blir liksom orimliga konsekvenser, att man skriver in.
Så du menar att man kanske i visst fall, eventuellt det här vad vet jag, men man skulle kunna komplettera med någonting för att täppa till vissa luckor.
Ja, om man nu tycker att vi borde fånga in det här. Ja. Men att då liksom att inte hålla på nu härja runt för mycket om att det inte skulle gå att byta ut grejer, för det kan det visst gå att göra.
Mm.
Men om vi har exakt den här situationen så kommer vi fortfarande få friande domar. Men
och här då är den springande punkten att vi vet inte, de här vapnen hittade, vi kan inte knyta någon, initialt vet vi inte alls. Så sen kommer en person och han tar då någonting som typ är en leksak, och det är inte brott. Det är ungefär som att försöka döda
någon som är död. Eller att du ska liksom döda någon med en soft air gun eller vattenpistol. Det går inte. Ja, du vill döda, men det går inte.
Ja, det kan inte heller bli försök till mord. Liksom,
nej, för det är helt medan som du är en dålig skytt med en riktig pistol och skjuter och missar. Det är ju farligt.
Alltså,
så det är väl lite den man vill. Och jag kan ju tycka att det är någonstans, om jag ska tycka ibland, att det är också lite bra att det kommer upp sånt här som ställer de här paragraferna på sin spets, utifrån att vi också har en annan typ av brottslighet idag. Med en annan typ av liksom vapenhantering och annat. Att då kanske det är viktigt att man ser att för vissa brott så kanske det här behöver förändras i hur det står i försöksbestämmelsen. Och det är väl det jag kan tycka, att man i alla fall kanske får in en utredning om, skulle man kunna ändra förutsättningarna för försök.
Det här är någonting, så det ska vi inte ta upp idag, för nu ska vi börja runda av, men det är ju det här som vi pratade mycket om när jag jobbade som polis, det är som man kallar för brottsprovokation.
Ja.
Men det är ju en helt annan grej, men det är någonting ibland så här.
Mm.
Ja, jag tror vi ska inte ta upp det.
Nej, men jag tycker att det är liksom inte så, för det är den här skillnaden mellan bevisprovokation och brottsprovokation.
Ja.
Och jag kan ju se utifrån det blir också man sitter så här, när jag var åklagare, men liksom när vi hade den typen av situationer att vi gjorde bevisprovokation.
Mm.
För att annars skulle vi inte kommit i mål. Och då handlar det inte om att man säger nu ska vi se till att folk begår brott.
Nej.
Men vi ska se till att vi kan bevisa det vi redan vet pågår. Men vi bara inte har bevis. Och den där diskussionen är jätteintressant. Så
vi fortsätter med den. Mm. För att vi lägger det som en cliffhanger.
Mm. Och då är det ju så att brottsprovokation får vi inte ha.
Nej, man får inte ha. Nej. Det. Och man menar att till exempel då polisen provocerar fram ett brottslig gärning som inte skulle ha hänt om inte polisen hade klivit
Exakt.
In.
Mm.
Och i vissa fall som polis höll man ju inte med om det. Men det
ja, men det är därför det är roligt med det här, att ja. Vi har den här lilla möjliga
vi har,
situationen.
Det finns en konflikt här mellan... Det
ska alltid vara någon liten konflikt, någon liten intrig.
Ja, men det är intressant.
Ja, men det är bra.
För er som vill läsa domen, den heter B... 5813-22 va?
Ja, den här vapenattrappen. Ja,
ja, högsta domstolen, om ni vill söka på den. Jättekul, två intressanta case som har varit uppe i media mycket här. Vi har benat ut, vi hoppas vi har lärt lyssnarna om nödvärn.
Och försök.
Också, ja, och precis. Och putativ nödvärn, excess.
Mm.
Och så har vi lärt oss om den här HD-domen också, att man kunde inte begå brott enligt HD där.
Nej.
Det är en fantastisk dag och vi går väl ut i solen här på varsitt håll. Men ha det jättebra, Marie Släng. Tack
ja,
för att du var med.
Tack för idag.
Sådär, det här var ett komplett avsnitt av podden Snutsnack. Är du inte Patreon än, så rekommenderar jag givetvis det. Det blir ju på patreon.com/snutsnack, där man får ta del av podden en dag tidigare, helt utan reklam och oftast då helt komplett. Man missar ju lite om man inte är det. Ha det så bra, hoppas vi hörs i nästa vecka. Hej då!